Artikel 7.
Och nu har vi en domkyrka också som slår, och då är det Västerås domkyrka som vi hör i bakgrunden här.
Ja, det är det.
Och den person som jag står tillsammans med, det är Ulla Persson. Du är socialdemokratiskt kommunalråd i Västerås. Och vi ska ta en liten vandring runt här och berätta lite om Västerås idag och lite grann om Västerås förr i tiden. Och det vi står vid här nu, det kallas alltså Aseaströmmen, det här konstverket. Och det är 8 cyklister. Konstverket är 12 meter långt och järn är det gjort i unika boxar på pakethållarna.
Gubbarna är också naturtroget återgivna, sägs det. De som kände de här gubbarna, man känner igen dem.
Så de har funnits i verkligheten, några kanske finns fortfarande?
Ja, en och annan kanske, men de flesta kanske har passerat. Mm. Men de har funnits allihop.
Och om du och jag nu vänder oss in mot det nya Västerås, så... ja, man blir ju inte jätteglad, eller hur, när man ser det vi ser just nu.
Och ändå så har det varit faktiskt ännu värre, kan jag då tillstå. Ja,
vad är det vi ser nu då?
Vi ser ett varuhuskomplex från 60-talet. Och då man alltså rev den gamla bebyggelsen, som där det här varuhuset ligger nu, fanns en gammal polisstation. Och ja, det var väldigt pittoreskt. Mm. Och nu är det alltså en sån här varuhuslada.
Men vi vänder oss 180 grader. Genast förändrades bilden. Var kan vi vara någonstans i slutet på 1800-talet kanske?
Ja, det stämmer nog det. De rosa husen på Bondtorget i Västerås.
Hur känner du när du ser det och det du alldeles nyss kommenterade?
Det är klart att man saknar det som har försvunnit från det vi nyss kommenterade. Men samtidigt ska man veta att landsantikvarien har varit i Västerås och tittat på den omdaning som man gjorde under 60-talet. Och det var väldigt nära att man satte en bevarande stämpel på de här fyrkantiga lådorna. Så, att,
så kan det gå.
Ja, så kan det gå. Mm.
Vi ska i alla fall gå ner i den gamla delen. Mm. Och när vi då går neråt här så ser vi ett torn med flaggor som vajar för den lite svaga vinden högst upp. Och det är ett högt torn, grått är det. Och det är stadshustornet. Det är lite ovanligt stadshus där, eller hur?
Ja, det är byggt på mitten av 50-talet i italiensk granit. Så att det är ett... tidstypiskt men ändå tidlöst stadshus som vi har.
Rätt så vackert, men till skillnad mot de här små låga husen så ja, det står som ett utropstecken där.
Ja, det gör det.
Mm. Och nu kliver vi in i de här små pittoreska fina kvarteren. Och mycket hantverkare har jag sett att det finns här. Konsthantverkare och små affärer. Och det ger en väldigt fin karaktär och en fin känsla att gå här.
Absolut, det är ett trivsamt gaturum så kan man säga med de här gamla byggnaderna. Och det viktigaste är ju naturligtvis att det förekommer handel och kommers, att det finns folk som befolkar de här lokalen, annars vore det inte lika trevligt.
Och fina hus med spröjsade fönster och fina snickerier. Och nu har vi då kommit ut på bron som... vi kan läsa att den här bron, den kallas, det är en av broarna som går över Svartån, Apotekarbron. Och då står det så här: på den här platsen övertvärades Svartån redan under medeltiden. Vilket fint ord, övertvärades.
Ja, och det är en gammal kungsgata som vi står på och går på just nu.
Mm. Om vi står här och tittar lite grann, och vi har ett järnräcke här, ett smidesräcke, också fint smidesarbete. Och nedanför... flyter långsamt, kanske 4-5 meter nedanför våra fötter, så flyter Svartån lite så här brunsvart. Och så omges den av fantastiskt fina hus. Ett av de här husen, om vi tittar bortåt, det ser ut som vi befinner oss i södra Sverige, Skåne.
Mm. Det är ett korsvirkeshus.
Så är det stensatt upp till husen, så det kanske är stensatt en 3 meter, något sånt där. Och så timmerhus, knuttimmerhus.
Det stämmer.
Ja. Så den här delen som vi tittade på här borta, så kan den ha sett ut?
Ja, det gjorde den faktiskt delvis. Fast inte riktigt knuttimrat, men däremot mycket putsat på de gamla kort som jag har sett ifrån sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal.
Mm. För skärmar man av blicken lite, nu tittar vi åt håll, det håll där stadshuset är, så det förstör ju det hela kan man väl säga då. Men annars skulle man kunna tro att vi befann oss i kanske 1700-tal.
Ja, det stämmer. Ja. Bellman fanns här på den tiden.
Ja, och då stämmer århundradet också.
Ja, det är faktiskt en jättemysig miljö. Och det är sånt som man gärna visar besökarna när de kommer hit också. Det vi kallar för Svartåstråket. Mm. För där är det faktiskt intakt som man kan visa gammal bebyggelse. Mm.
Du som då är kommunalrådsordförande, vi ska gå in en gata här. Mm. Vad är det då som du tycker ska locka besökare hit, både de som vill flytta hit och de som är kanske besökare över någon vecka under sommaren och så? Vad är det som lockar med Västerås?
Ja, alltså jag kan ju säga så här att charmen med Västerås, det är ju egentligen småstadens fördelar men också storstadens fördelar. Alltså vi har nära till allting, mycket grönområden, nära till Mälaren, man kan ägna sig åt sjösport både på vintern och på sommaren. Man kan komma ut i skogen. På bara några minuter kommer man ut i riktig skog. Alltså inte bara parker tillrättalagda. Mm.
Och du berättade för mig förut att Västerås ligger väldigt bra till. Ni ligger i Mälardalsregionen. Ungefär 3 miljoner invånare finns här runt om. Och ni ligger som sagt nära Stockholm 10 mil eller något sånt.
Mm. Det tar en timme med tåg om tågen går.
Just det, det kan vara kruxet. Det här konstverket som vi stod och tittade på i början med de här 8 cyklisterna. Mm. När jag har gått genom Västerås här nu så cyklas det väldigt mycket även idag. Där kom en cykel som skramlade förbi oss.
Mm. Vi är cykelstad. Vi har alltså 35 mil separerad gång- och cykelväg, alltså från bilvägarna. Så i Västerås kan man cykla utan att riskera livet genom att bli påkörd av en bil.
Och bättre ska det bli för cyklisterna, har du berättat?
Absolut, vi satsar på att bli Sveriges cykelstad nummer 1.
Vad gör man då? Ni bygger cykelbanor och avskilt från den övriga trafiken och så.
Vi ska bygga ut och rusta och skylta bättre har vi tänkt.
Och du är på väg nu upp mot domkyrkan. Vi ska gå över en annan bro här. Och domkyrkan som vi berättade om, där finns det en person som är väldigt känd som ligger och som giftmördades.
Ja, Erik den 14. Tänk att han ligger här. Och han ligger i en kista som är för liten. Så när man la ner honom, sägs det, så kapar man fötterna. Så de ligger bredvid.
Var det så? För den kistan har man ju nyligen öppnat för att se om han blev förgiftad av arsenik.
Ja, man sa att det var så. Jag såg det inte själv, men man säger det.
Och som du nämnde här så är Västerås och det här området, det har varit väldigt industristarkt och inte minst ASEA har ju betytt oerhört mycket för Västerås, att det har kunnat växa fram som det har gjort. Men bygden runt omkring med sin järnproduktion, silverproduktion.
Mm, absolut, och den har ju, vad ska jag säga, den har bidragit till att Västerås har vuxit. Utan Bergslagen och järnhanteringen och Sala och silverhanteringen så tror jag aldrig Västerås hade vuxit så mycket som det har gjort idag. Även om vi hade ASEA på den tiden.
Mm. Och tidigare då har ju, som du också nämnde, det har betytt väldigt mycket både med Svartån och närheten till Mälaren här för transporternas skull.
Absolut, det är livsnerven, så är det faktiskt, Mälaren och Svartån.
Och nu närmar vi oss då det riktmärke som kanske många västeråsare har när man ska orientera här i stan bland alla köpcentra. Domkyrkan nämligen. Det är en mäktig kyrka här.
Ja, den är mäktig. Och den känns när man kliver in i den att den, ja, det är historiens vingslag helt enkelt.
Mm. Och idag kan vi tyvärr inte kliva in i den för det pågår en begravning där inne. Så vi får hålla oss lite utanför. Men en betydelsefull person som jag tänkte du kunde få berätta lite kring, det är Johannes Rudbeckius som har betytt väldigt mycket för utvecklingen i Västerås.
Absolut, han var en väldigt betydande person, inte bara i Västerås utan för hela Sverige, eftersom han etablerade Sveriges första gymnasieskola.
Och bortanför kyrkan då så har vi själva gymnasiet och flickskolan.
Rebeckianska gymnasiet idag.
Mm. Mm. Vi ska som sagt inte gå in i kyrkan, men vi ska titta här i en staty i mer än en naturlig storlek över Johannes Rudbeckius. Och han är väldigt lik Gustav Vasa får jag lov att säga, men Gustav Vasa har också varit här och gästspelat, och inte kanske gästspelat, han har gjort något väldigt viktigt här.
Ja, han har också varit här i slottet. Vi har ju ett slott som kanske inte ser ut som ett slott för det är lite avskalat. Men han var också här och uppmanade till kamp emot dansken. Och det finns en tavla i stadshuset som beskriver just den kampen. Hur Gustav Vasa går ner i fyllekällaren och ruskar liv i de svenska soldaterna för att de ska ta sig an dansken.
Och så var det reformationsriksdag här 1527?
Just det, stämmer bra.
Mm. Och du nämnde det här med Svartåstråket, att man kunde gå i de här fina kvarteren. Men när det gäller just den här historien som vi berättar nu, den gamla historien, då kan man också gå vandring här och få höra mer om det som vi bara nämner lite grann om.
I samband med Rubeckianska skolan och domkyrkan så finns det ett område som heter Kyrkbacken. Och det är de här gamla traditionella låga byggnaderna. Och där kan man, på sommaren i alla fall, gå rundvandring och få berättat att Bellman och diverse andra har varit här i de här husen som fortfarande finns kvar.
Och just namnet Västerås, om vi slutar med det, för det har en lite speciell historia, berättar
det. Ja, det är en mycket speciell historia. Västerås är ursprungligen Västra Aros, vilket då betyder den västra åmynningen. Och då har vi ju naturligtvis en syster då som heter Östra Aros och det är Uppsala.
Mm. Och med den inblicken i Västerås historia och dess liv nu så tackar jag dig, Ulla Persson, kommunalråd, socialdemokratiskt sådant i Västerås. Tack ska du ha.
Tack för det.
Och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen.